Har du din egna...
Ja, den är inspelning. Ready.
All right, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av CL-podden. Klockan har precis passerat 13.20 här i norrort. Det är mulet men lite varmare ute. Det har blivit dags för ett nytt avsnitt av CL-podden, en podcast om Champions League, ekonomi, journalistik och annat. Jag heter Christian Dahlström och med mig har jag Sveriges främsta expert på tysk fotboll, min kära vän Kevin Bader. Hur står det till?
God tack, jo tack. Det är bra. Det är bra. Och du?
Jo, det är bra. Lite stressad, men bra. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade? Är det bara poddande som vanligt eller har du ägnat dig åt någonting annat?
Nej. Titta fotboll, i princip. Det är väl det, skulle jag vilja påstå.
Du har inte, ingen utveckling på din hemsituation?
Jo, jag ska flytta imorgon. På grund av läckan och alltihopa, så jag kommer vara borta från mitt hus fram till åtminstone midsommar. Så får vi se vad som händer därefter.
Ja. Hoppas att det ordnar sig så gott som möjligt där.
Hur då?
Jo, men jag har varit i Ystad och blivit intervjuad på scen där, vilket var väldigt trevligt. Och nästa vecka ska jag till Umeå och göra detsamma, så att jag far och flänger mellan landsändarna här. I Umeå ska det vara på engelska dessutom, vilket jag har lite så här ågren inför, men det ska nog gå bra. Jag har också läst klart Brott och straff som jag pratade om här för något avsnitt sedan, att jag hade börjat läsa, och mitt betyg där är 4 av 5. Det var några kapitel i mitten som var lite långtråkiga, ska jag ärligt säga, men i övrigt en fantastisk bok. Och en annan rolig sak som har hänt är att Fredrik Söderholm, om du vet vem det är, han har en podd som heter Gott snack.
Uh-huh.
De har hört av sig och bjudit in mig dit och pratat om Thomas Eriksson hos dem nu i april.
Kul!
Så det tyckte jag var lite roligt. Ja, det var jättekul. Och det är kul att de liksom ämnen som jag har grävt i tidigare ger såna här liksom, ja, men roliga möjligheter. Jag ska även skriva om Thomas Erikssons nya bok i en stor tidning här snart. Och mina Freud-dokumentärer gjorde ju, som jag berättade senast eller näst senaste avsnittet, att jag var med i Fritte Fritzons podd som jag skröt så ofint om då. Som frilansare är det ju så att man oftast inte får särskilt bra betalt för någonting egentligen. Men man tänker liksom att man, om man bara jobbar hårt så betalar det av sig någon gång förr eller senare. Och ibland gör det först långt senare, och de här intervjuerna får man i och för sig inget betalt för, men till exempel då så har jag fått rätt många nya Patreon-medlemmar i min andra podd efter Fritte Fritzons podd. Men visst är det så man resonerar när man är freelancer, att man köttar på och så hoppas man att det går bra på något sätt.
Ja, lite så är det ju. Man gör ju det som man brinner för det mesta, och det ger ju en styrka i att fortsätta ändå om det kanske inte alltid är blå himmel och solsken, om man säger så.
Exakt. Och på tal om det här så har jag en jättekort medialspaning innan vi drar igång, Kevin. För man kan ju betala sig till den här uppmärksamheten istället och ta en liten genväg. Och jag läste exempelvis igår om Mello-artisten Fröken Snusk som har gjort en låt med Snoop Dogg. Mm-hmm. Och hon har ju tidigare anklagats för att ha köpt streams på Spotify, som är ett av de här sätten man kan köpa sig till liksom framgång på något sätt i dagens mediala samhälle. Men Spotify plockade bort hennes låtar ett tag, men så fick hon tillbaka dem nyligen. Och nu var det någon som skrev att hon antagligen har betalat Snoop Dogg för att vara med i hennes låt också. Med hänvisning då till ett klipp där Snoop Dogg berättar att han tar $250,000 för att lägga 16 bars i vem som helst låt. Så här låter det.
How much would it cost to get on a song if I didn't want to go that route, which obviously you want?
$250,000.
Yeah. So if somebody gives you $250,000, that means that you'll
jump
on.
You get about 16 bars.
16 bars?
Mm-hmm. And when it's time to do the video, I need to get another $250,000
up out of you. All right. Big money.
Is that standard? And you only got an hour, so get to filming.
Inom business och tech så pratar man ju om everything as a service, som du kanske känner igen, Kevin. Att allting kan liksom säljas som tjänster numera. Även Snoop Dogg as a service nu då uppenbarligen. Jag vet inte alls om det är så Fröken Snusk har gjort här, även om det i och för sig låter rätt troligt. Hon är väl inte särskilt känd knappt ens i Sverige. Men jag tyckte ändå att det här var ett intressant fenomen, även om det säkert inte är nytt egentligen.
Nej, verkligen. Den var jag inte beredd på riktigt, Snoop Dogg och hans känsla där ute på det sättet. Men ja, det, alla sätt finns det ju nu för tiden.
Ja, exakt. Men om vi ska gå vidare från kallpratet och därmed börja prata om Champions League, så kommer vi idag att summera åttondelsfinalerna lite snabbt och sen se fram emot kvartsfinalerna som lottades för bara en kort stund sen när vi spelade in det här, vilket är ett av skälen till att jag är lite upp i varv och stressad här. Vi kommer också att ge våra vinnare och förlorare, men först börjar vi med lite snabbnotiser. Liverpools finansiella resultat för säsongen 2022-2023 har publicerats. Det rapporterar Swiss Ramble på sin Substack. Man gjorde en liten förlust på 9 miljoner pund före skatt på grund av en minskning av intäkter från tv-sändningar och matchdagsintäkter, vilka dock vägdes upp till viss del av en liten ökning av klubbens marknadsintäkter. Totalt sett var intäkterna i stort sett samma som året innan, men kostnaderna ökade runt 20 miljoner pund. Trots att man gjorde en liten förlust är man bland de Premier League-klubbar som har gått bäst ekonomiskt av de som har rapporterat hittills, vilket är 11 klubbar. Man ligger faktiskt trea efter Brentford och City som båda gjorde vinst. Liverpools före detta sportchef Michael Edwards återvänder till klubben han lämnade sommaren 2022 då han var klubbens sportchef. Nu ska han få titeln fotbolls-VD för FSG och kommer enligt The Athletic alltså inte enbart att arbeta med Liverpool utan även FSGs fotbollsverksamhet i stort, där han själv säger att en avgörande faktor till att han till sist valde att återvända var att få ansvaret för att köpa och ansvara för en ytterligare klubb. Enligt Sky Sports reporter Darmish Sheth verkar även Richard Hughes klar för rollen som sportchef, även om ingenting är officiellt där än så länge. Mattis Tell har förlängt sitt kontrakt med Bayern München. Den 18-åriga anfallaren kom till Bayern 2022 för runt 20 miljoner plus bonusar från Rennes. Hans marknadsvärde enligt Transfermarkt har ökat till hela 50 miljoner euro trots att han bara har 2 starter i Bundesliga på 2 säsonger. Men många inhopp och 9 mål plus 3 assist. Hans gamla kontrakt löpte till 2027 och man har nu förlängt det till 2029. Vet du, Kevin, som har stenkoll på tysk fotboll och inte minst Bayern München, hur mycket man har höjt hans lön och vad tycker du om den här förlängningen?
När det kommer till lönen har jag inte fått några exakta siffror, men jag vet att den har höjts. Dock inte särskilt drastiskt med tanke på att Bayern München i detta läge vill faktiskt hålla i på något vis lönestrukturen någorlunda. Det har varit en av problematikerna den senaste åren med stjärnor som har begärt mer och mer, så den här lönestrukturen som man har haft tidigare på ett sätt gått sönder. Så man försöker ändå hålla det inom rimliga ramar. Jag skulle väl fortfarande säga att det är rätt så lågt med tanke på de andra storstjärnorna som ligger där uppe på mellan 15 och 20 miljoner euro. Och när det kom till förlängning i sig, den är klockren. Den är väldigt uppenbar också. Max Eberl, den nya sportsligt ansvarige, var väldigt tydlig med att Tell är en av nyckelspelarna i det framtida FC Bayern München. Så det här är ett starkt tecken från Bayern Münchens håll och ska bli spännande att se honom fortsättningsvis i München.
Försäljningen av Milan från Elliot till Redbird har hamnat under den italienska finanspolisens lupp. Polisen gjorde en husrannsakan i Milans högkvarter i onsdags. Åklagaren hävdar att klubbens nuvarande vd Giorgio Furlani och hans föregångare Ivan Gassidis på ett bedrägligt sätt dolt information angående klubbens ägarstruktur för det italienska fotbollsförbundet, skriver Financial Times. I orden om att utföra husrannsakan står, fritt översatt här då, det verkar som att majoriteten av de medel som används för att köpa klubben kommer från en investmentrörelse som inte tillhör Redbird. Misstanken är att Elliot för nuvarande de facto kontrollerar företaget. Och personligen så, även om jag är väldigt kritisk mot Redbird, så tror jag inte ett smack på det här. Vad tror du, Kevin?
Nej, det instämmer fullständigt. En soppa.
Ja, jag tror att det är en soppa på en, att koka soppa på en spik här.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Maurizio Sarri har på egen begäran lämnat tränarjobbet i Lazio efter att laget förlorat 5 av sina 6 senaste matcher. Sarri var tränare i Lazio sedan 2021 och kom tvåa i Serie A förra året. Deras bästa ligaplacering sedan senaste ligatiteln 1999 då Sven-Göran Eriksson tränade laget. Mer Milan, Kevin, för enligt Gazzetta dello Sport ska ett dokument som framkommit under den här utredningen mot Milan visa att den saudiska statliga investeringsfonden PIF ska vara eller åtminstone har varit redo att gå in som minoritetsägare i klubben genom att ta över 80% av det lån på 550 miljoner euro som Elliot har gett Redbird för att köpa klubben med. Saudiernas lån skulle sen omvandlas till 41,7% av aktierna i Milan till en kostnad av 487,5 miljoner dollar. Enligt Gazettan förvaltar Redbird redan 10 miljarder dollar av den saudiska statliga investeringsfondens totala tillgångar på 861 miljarder dollar.
Du écoutes le potentiel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde.
Det var dagens kortnotiser, Kevin, och jag tänkte att vi skulle prata lite mer om Liverpools resultat som Swiss Ramble gjorde en genomgång av på sin Substack. Och det här gäller alltså förra säsongen då Liverpool slutade femma i ligan. De åkte ur i åttondelsfinalen av Champions League mot Real Madrid. De åkte ur de inhemska kupperna i fjärde omgången, det vill säga att de bara tog sig vidare ett steg i vardera turnering då. Och det är ju klart att de sportsliga resultaten är liksom betydligt sämre än förväntningarna, och jag förstår ju att Liverpool-supportrar tycker att det är under all kritik och så vidare, men alltså, om man ser till förutsättningarna så alltså, man ligger på runt andra, tredje plats i termer av intäkter bland de engelska klubbarna. Om man ser till deras ligaplacering de senaste 20 åren så har de slutat i genomsnitt på plats 4,3 räknade jag fram. Även om man varit betydligt bättre i genomsnitt under Klopp såklart då, efter hans första säsong åtminstone då de slutade 8. Ligaplaceringen påverkar ju inte ekonomin jättemycket under pågående säsong heller, utan det är ju främst att man missar Champions League som påverkar ekonomin, och det är först på nästa säsongs räkenskaper det får genomslag. Åttondelen i Champions League är inte heller jättekonstigt, eller vad tänker du?
Nej, verkligen inte. Det skulle jag också instämma på.
Alltså man har ju såklart vunnit turneringen och så man kommit till final 3 gånger sedan 2017, men innan dess så missade man turneringen flera gånger och hade inte nått åttondelen sedan 2008. Så att jag tycker inte heller att det liksom är någon så helt galet missräkning där. Och intäkterna är ju som sagt rätt intakta från säsongen innan då man kom till CL-final och kom två i ligan. Och dessutom vann båda de inhemska kupperna. Vilket då bland annat beror på att marknadsintäkterna som jag nämnde här i notisen gick upp med 25 miljoner pund eller 10%, vilket i och för sig är ganska mycket ändå och inte något som jag kanske sa i kortnotisen där, så att det väger ju upp. Och trots då att de här marknadsintäkterna gick upp rätt mycket så klarade man inte av en säsong med liksom lite sämre sportsliga resultat som ändå då måste liksom sägas ligga inom felmarginalen för en klubb som Liverpool. Det jag far efter här, Kevin, är helt enkelt att jag liksom inte förstår hur man budgeterar om allt annat än väldigt positiva sportsliga resultat ger vinst. Alltså efter den succéartade förra säsongen gjorde man en vinst på 7,5 miljoner pund trots en omsättning på nästan 600 miljoner pund. Det vill säga en vinstmarginal på 1,3% ungefär. Och jag förstår ju varför liksom oljelagen kan kosta på sig det, eller de medlemsägda klubbarna i andra länder som Real Madrid och så, som inte har något vinstintresse annat än sportsligt vinstintresse så att säga. Men lagen som likt Liverpool drivs av amerikanska ägare och hedgefonder och sådär, eller vad det nu är. Jag begriper inte riktigt vad det liksom deras endgame är här. Är det bara då att liksom öka värdet på klubben och sälja den till en gulfstat, eller hur tänker de, tror du?
Det är en väldigt bra fråga. Jag tänker väl i det avseendet att de känner att det är väl bara seger som gäller helt enkelt. Alltså de vill vara där uppe och slåss, och om Liverpool ska ha möjlighet att slåss där uppe mot just till exempel Manchester City, så måste de investera enorma pengar. Och i slutändan är kanske, du är inne på det, kanske att sälja klubben i längden. Eller samtidigt, man skapar ju ett varumärke och försöker stärka det genom en lång framtid. Men det, jag vet inte. Det är...
Men de har ju varit här länge nu. Alltså jag vet inte hur länge de har ägt. Men det är väl typ 10 år eller något de har ägt Liverpool. Alltså, när ska de börja tjäna pengar i så fall? Den här liksom varumärktes liksom, poleringen då. Liksom. Jag menar, så mycket mer polerade och framgångsrika än de är nu tror jag inte att de kommer bli. Jag fattar bara inte. När ska de tjäna pengar? Då är ändå FSG ett liksom exempel på några som har lyckats extremt väl sportsligt och som antagligen då kommer att hämta hem de här pengarna när de säljer klubben. Mm. Men det finns ju andra klubbar här som också ägs av liksom kapitalister som inte alls gör vinster. Jag fattar verkligen inte vad som är tanken liksom.
Nej, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Det var intressant att höra vad de tänker och tycker det. Men det är kanske också en hjärtefråga. Alltså självklart, de vill ju tjäna pengar i slutändan. Men när de är i det, så länge de inte har sålt, så kanske de bara vill återinvestera och ser då inte det här som en plats att tjäna pengar på. Ja, direkt.
Mm. Jag ska nämna det också att Swiss Ramble har en tabell som du ser i vårt dokument här, med siffror för Premier League-lagen, och en del av de här siffrorna är från förra säsongen eftersom inte alla lag har redovisat förra säsongen än. Men 16 av 20 klubbar går back i Premier League. Alltså trots att de är så överlägsna vad gäller intäkter och många andra aspekter. Och liksom, jag tänker bara så här, om inte ens världens ekonomiskt mest framgångsrika liga kan ge vinst under sin ekonomiskt mest framgångsrika period någonsin. Alltså jag fattar inte, när är det tänkt att man ska göra vinst i så fall?
Det är ju, alltså, nu är jag kanske lite subjektiv här och sånt och partisk i mitt tyska hjärta, men det är ju en stor jäkla luftballong bara, om man ska vara krass, hur allting hanteras och hur pengar bara pumpas in och ut på ett helt fruktansvärt och hänsynslöst sätt. Nu ska jag inte säga att alla tyska lagen gör det suveränt och sånt, men där finns det ändå ett lite hälsosammare sätt att se på saker och ting. De är ju dock medlemsägda och där görs det på andra sätt och vis, men det är ändå, tycker jag, förbluffande när man ser på den här tabellen att det är verkligen, alltså Manchester City är väl den enda klubben som man ser här i tabellen som gör en profit på ordentliga siffror. Mm. Och det är ju Manchester City som man kan diskutera in och ut. Och sen hittar vi Burnley, Brighton och Brentford. Och där kan jag tycka, det är respekt. Alltså att Burnley, Brighton och Brentford, det är ju inte topplagen precis eller så, men att de ändå är hälsosamma i sitt tänk, eller hälsosamma än utifrån den här tabellen då, jämfört med de andra klubbarna. Längst ner ser vi ju Chelsea. Ja, de har ju gjort sitt.
Jo, men City, som du nämner, visst, är det här måste ju vara 2022-23, det var då de vann trippen, eller? Mm. Så att jag tänker rätt här.
Stämmer.
Och då gör de en liksom, ja men, vad är det, 80 miljoner pund i vinst. Och det är liksom så här, men det är väl en bra vinst. Men som sagt, givet då maximalt sportsligt utslag. Och dessutom liksom, men kanske lite kreativ bokföring som de sysslar med där. Så att liksom, och ja, då gör de kanske, jag vet inte, 10-15% vinst, vilket är en sån ganska normal vinstmarginal i vilken annan bransch som helst. Liksom. Det är så jävla bizarrt. Jag fattar inte. Och det här är ju liksom inte, nu pratar vi om Premier League avsiktligt då, eftersom de är de mest framgångsrika.
Mm.
Men hur är det tänkt att Redbird ska tjäna pengar i Milan eller Friedkin ska tjäna pengar i Roma? Alltså som, det är en mycket sämre produkt och mycket märkligare och svårare marknad att verka på. Så där. Jag begriper inte. Men det får vara slut på dagens ekonomi-rant. Vi måste gå vidare. För i veckan avgjordes de sista åttondelsfinalerna. I tisdags vann Barcelona mot Napoli med 3-1. Och Barcelona gick vidare med totalt 4-2. Barcelona gjorde två snabba mål i början av den matchen. Och det kändes som att den var liksom fördömd för Napolis del, men Rahmani gjorde ett reduceringsmål i 30:e minuten redan, och även om Barcelona gick vidare välförtjänt till sist, så är det ju inte ett lag som imponerar alls egentligen, framförallt inte defensivt, men inte så här farligt mycket offensivt heller, även om det ser liksom bättre ut där. Och jag menar, de förlitar sig väldigt mycket på Yamin Lamal som är 16-17 år. Och de har ju liksom såklart skador på Gavi och Pedri och De Jong och sådär just nu. Vilket är riktigt jobbiga avbräck. Men vad säger du om det här dubbelmötet mellan Barcelona och Napoli?
Hatten av för Porto tycker jag. Hatten av. Gud, nu verkar jag helt borta och snurra. Hatten av ändå tycker jag i det här dubbelmötet. Jag vet inte vem jag ska ta hatten av för. Jag var helt inne i Arsenal-Porto. Jag vet inte varför. Men i Barcelona-Napoli så ja, det är ju i slutändan vann Barça, som jag ändå såg som de knappa favoriterna med tanke på vad de har i laget för spetskvaliteter jämfört med Napoli då. Båda har varit rätt så dåliga under säsongens gång, men jag tycker väl för själva CL-slutspelets skull är jag glad att Barcelona tog sig vidare, för att där finns det fler spelare som jag vill se mer av under våren helt enkelt.
Mm. Ja, vi går vidare direkt till Arsenal Porto då, som du var inne på. Där,
Hatten av,
exakt. Arsenal tog emot Porto i London och vann ju till sist på straffar efter att matchen slutat 1-0 och dubbelmötet då 1-1 totalt sett. Jag såg bara delar av den här matchen ska sägas, men Arsenal är ju kvartsfinal för första gången på 14 år. Och man har ju aldrig vunnit Champions League, så det här är verkligen stort för dem. Och jag har inget favoritlag i England, men jag känner att jag både unnar Arsenal-supportrar det här eftersom jag känner något slags släktskap med dem efter att ha genomgått Milans banter-era. Och dessutom tycker jag att det är väldigt roligt att deras satsning de senaste åren, alltså de har ju lagt väldigt mycket pengar på spelarvärvningar. Nu när Chelsea kommit in och brakat loss så glömmer man bort att Arsenal spenderade mest lag, eller pengar av alla lag i Europa under ett eller två fönster. Och de har ju liksom snålat innan dess i typ 10 år efter det här arenabygget, och dessutom valde man ju att behålla Arteta under de här perioderna då det inte alls gick bra för honom i början där. Så det, jag tycker det känns härligt att den här långsiktigheten har lönat sig, eller hur tänker du kring det här?
Ja, det tycker jag verkligen, och nu kommer väl den här hatten av då. Jag tycker Porto kämpade väl, men detta Arsenal som vi ser nu den här säsongen har alla ingredienser för att ta sig hela vägen. Vi kommer komma till senare när vi pratar om vilka de har lottats mot. Så det blir ju inte lätt för dem, men jag tycker verkligen att det här Arsenal är väldigt roligt att se på. Det enda som är frågetecknet är ju då rutinen. Det här är ändå ett rätt så ungt ihopsatt lag, om man nu ska kalla det så, om man jämför med de andra topp lagen.
Så är det. Jag tycker också att det är fint med en sån här underdog-historia där man går upp mot en mycket större och bättre klubb som har vunnit Champions League 2 gånger. Jag bara skojar. Men det retar mig lite när brittisk media beskriver det som att Porto ska vara liksom glada att de får möta ett så stort lag som Arsenal. Det är väldigt historielöst.
Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen.
I förrgår såg vi sen Dortmund slut PSV i Peter Bosch-derbyt efter att Jadon Sancho gjorde 1-0 för Dortmund i första halvlek och Royce gjorde sen 2-0 på övertid. Vad säger du om den här matchen?
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Väldigt glad i slutändan att Dortmund lyckades. Det här var en extremt viktig match för Dortmund med tanke på vad som väntar nu de kommande veckorna. Det var startskottet på en väldigt intensiv period för Dortmund som slåss om den där fjärde platsen i Bundesliga. Man möter alla topplag fortfarande med Bayern, Leipzig, Eintracht Frankfurt. Men att vinna då mot PSV och ta sig vidare i Champions League ger dem då den här extra kraften och självförtroende som de behöver. Och jag tycker att det här är det svagaste laget som är kvar i Champions League. Mm. Men deras toppar, då kan de utmana de flesta lagen. Mm. Med det sagt, vinner de inte alltid. Men man ska inte underskatta dem.
De vann ju dödens grupp. Så att, men det är som du säger, det är otroligt vad de blandar och ger.
Ja, det är en tombola helt enkelt. Det kan komma vad som helst ur dem.
Verkligen. Vi såg också en riktig rysare i Atletico Madrid mot Inter som slutade 2-1 under ordinarie tid, varpå Atletico till sist tog sig vidare på straffar även i den matchen. Alltså, det här var den enda matchen av alla 8 möten som jag tippade fel när vi tippade utgången i december, men det satt också långt inne här, så att jag tycker inte att jag var helt fel på det.
Nej, det var det verkligen inte. Alltså, på förhand hade väl många hade ändå inte som knappa favoriter. Jag personligen gottades lite att Atletico Madrid ändå tog sig vidare. Det fanns någonting som jag tycker att det blev lite väl upphypade.
Det är din anti-italienska agenda som...
Ja, men det var så här snacket hela, bara inte kommer vinna, de kommer ta Champions League. Bara, de mötte ett Bayern München som var uselt i höstas, men klarade ändå inte. Alltså, det var mycket, de har inte mött något topp lag den här säsongen. All respekt till de andra Serie A-klubbarna, men de har inte mött ett City, de har inte mött ett Real Madrid, de har inte mött de lagen ändå. Och nu ställs de ett Atletico Madrid som är under detta, men ändå svårt. Så jag tycker jag var lite smånöjd ändå att Atletico löste det.
Ja, och redan idag så lottades alltså kvartsfinalerna för en dryg timme sedan. Även semifinalerna och finalen, alltså trädet så att säga. Vi har fått reda på att kvartsfinalparen är PSG mot Barcelona, Arsenal mot Bayern München, Real Madrid mot Manchester City och Atletico mot Dortmund. Jag tyckte ju att åttondelarna var närmast historiskt tråkiga både på förhand och under själva matcherna, med undantag för kanske de avslutande matcherna i just Inter och Arsenal-fallet sådär, men till kvartsfinalerna så känner jag tvärtom väldigt stor pepp just nu. Jag gillar i och för sig uppstickare, det gör väl alla, men det är också kul när det bara är storlag kvar i turneringen, så alla 4 kvartsfinaler kommer att bli väldigt intressanta, eller hur?
Ja, det är inget snack om den saken. Ge oss matcherna, enkelt sagt.
Vilken kvartsfinal ser du fram mest emot?
Det är ju, här talar mitt tyska hjärta, det är Bayern München-Arsenal. Eller rättare sagt Arsenal och Bayern München först och sen Bayern München och Arsenal. De fick ju det positiva hemmamatchen i den andra matchen, enkelt sagt. Mm. Så det mötet ser jag mest fram emot. Du då?
Nej, men Real Madrid mot Manchester City såklart, alltså så enkel som person är jag. Det var det jag hade hoppats på också, vilket jag blev väldigt glad av att se, för att jag, ja, men som jag berättade tidigare i podden, jag lever numera för att se oljelagen åka ut. Det är typ det enda som betyder någonting. Om vi ska ge oss på att tippa lite här då, så vilka som går vidare, så tänker jag river av alla mina tips med en gång, så får du berätta vilka du har och korrigera mig sen. Jag säger att Bayern har 60% chans mot Arsenal. Inte minst eftersom de, som du säger här, avslutar i München. Manchester City avslutar också hemma mot Real Madrid. Och även om de inte har några supportrar så är det ändå mycket bättre att avsluta på hemmaplan än på Bernabeu. Så att jag ger dem 55% chans mot Real Madrid. Får tippa med hjärnan här och inte hjärtat. PSG avslutar visserligen borta mot Barcelona, men jag ger dem nog ändå 55% chans. Jag vet inte riktigt varför jag tror på PSG i år, men för jag har ju tidigare år, som trogna lyssnare vet, alltid typ tippat att de ska åka ut tidigt. Men jag tror att de har 55% chans, mest för att Barcelona är så dåliga och så. Och slutligen så är det ju den mest ovissa av dem alla, i som vi har varit inne på, Dortmund mot Atletico, där båda lagen dels är otroligt ojämna, alltså inte bara Dortmund utan även Atletico. Mm. Atletico är dessutom bizarrt dåliga på bortaplan, men istället oerhört bra på hemmaplan. Nu avslutar man ju på Westfalenstadion, som jag väljer att kalla den. Och gud, det sitter långt inne här, jag vet inte, men jag tippar nog ändå 51% chans till Dortmund här. Kanske lite mer med hjärtat, men jag tror att just den här borta dels eller bort hemmaplansfördelen, jag tror att det var det som fällde Inter. Hade det varit tvärtom i Inter-matchen där, så tror jag faktiskt att Inter hade slagit ut Atletico. Men det kanske är min pro-italienska agenda som talar. Vad har du för tips i de här fyra otroligt spännande kvartsfinalerna?
Ja, det är extremt kittlande. Jag kan börja samma ände som du då. Jag säger ändå Bayern München, Arsenal 70%, Bayern. Okay. Det här är ett, alltså, jag vet, för någon vecka sedan stod jag här och slog ner hammaren och sa att det var domedagen för Bayern. Men det är ju lite det här som också är fotboll, ett momentum, vad som sker och händer. Jag vet inte om jag nämnde det senast när vi poddade, men med Tuchels bevingade ord, Freiheit, klarhet macht Freiheit, alltså klarhet ger frihet. Det har vi börjat se nu på planen också. Mm. Man har börjat lätta upp, man visar mot Lazio, nu det var Lazio, all respekt, det är inte det tuffaste motståndet, att man ändå får in de här kombinationsspelen, och sen visar man mot Mainz med 8-1 i ligan. Och, ja, jag tror helt enkelt, här kommer en Harry Kane verkligen vara extremt taggad med sina lagkamrater.
Jag tyckte ändå att jag stack ut taken lite grann här, som dels valde Bayern men också gav dem 60-40, men du är... Ja.
Nej, de har inget annat, alltså ligan... Mm. Det här är allt de har, och det är det de också, Tuchel kommer, och alla spelare kommer bara säga, det här är det enda vi har, det är Wembley. Resten av säsongen är skit. Vi åkte ut mot tritteligalaget Saarbrücken i kuppen. Vi är inte med i ligaspelet efter 11 års ligatitel. Det här är det enda vi kan ta. Om vi tar det här kommer ingen tänka på det här som en misslyckad säsong. Och samtidigt, som jag har hört från tyskt håll, är att Harry Kane har tagit mer och mer ton i omklädningsrummet, och att han får drömma om Wembley inför sin gamla hemmapublik, inför ett EM. Alltså det finns så mycket ingredienser här som bara gör så att Bayern München blir ännu mer taggade. Dessutom, alla skadespelare kommer tillbaka. Så man har ju, förutom Kane, Müller, Musiala, Gnabry, Coman, Sané. Sen har man den här Zaragoza också som man har vävat in. Och sen har man Mathis Tell, supertalang. Mm. Alltså det här är ett extremt laddat Bayern München som jag tror kommer ta Arsenal med storm.
Och Alphonso Davies såg jag har börjat förhandla om ett nytt kontrakt. Jag trodde det var uteslutet.
Ja, alltså de förhandlar, men jag har svårt att se att det kommer bli av, för att han begär alldeles för mycket, och Bayern kommer inte ge honom det, så jag tror han kommer gå till Real. Men jag tror i slutändan, Alltså ser man till balansen, samma sak med Kimmich där. Han har hittat sin roll till höger. Han vet om att han kommer spela där under EM. Så han är taggad på att bli bättre där nu resten av våren. Ngoretzka blev petad i landslagstruppen. Han vill ge igen. Mm. Han har ju fått en ny quarterback-position som man kallar det i Tyskland just nu. Där han faller ner lite. Är inte lika offensiv. Så finns många ingredienser här som jag ändå tycker talar för Bayern, samtidigt som Arsenal har varit suveräna.
Det, men de har också mycket mer fokus på ligan, det måste de ju ha. Alltså,
ja, precis, det får man heller inte glömma bort. De slåss på de här två fronterna på det sättet. Mm. Så Bayern 70, Arsenal 30. Yep. City Real, kort och gott, jag säger ändå att Real visar rutin och vinner det här, men bara med, som du var inne på, 55%. Jag tycker att du är helt rätt på det. PSG Barça kör faktiskt tvärtom. Jag tror fan att gubbarna Lewandowski och Gundogan kommer vilja tvåla dit PSG och kommer sätta dem på pottan. Men självklart inte med en överlägsenhet. Där sätter då 55% chans för Barça istället för PSG, som du sa. Och sist, men inte minst, Dortmund Atletico Madrid. Ja. Mitt hjärta vill ju ha en retur från Wembley 2013 där man ser Dortmund och Bayern München i finalen. Det är ju väldigt osannolikt och här är det väldigt svårt och visst, men jag tycker ditt argument med att Dortmund har hemmaplan i den andra matchen, så ja, jag skulle väl ändå säga 50,5% chans för Dortmund.
Ja, men det är bra. Och sen om vi ser till semifinalerna, för det är också väldigt intressant. Det tippas, eller det lottas ju samtidigt. Mm. Så där blev det ju otroligt spännande. I semifinalerna möts alltså vinnarna i Real mot City respektive Arsenal mot Bayern, medan de andra fyra lagen gör upp om semifinalplatserna i den andra halvan och senare finalplatsen då. Men det här är ju dåliga nyheter för alla lag i det förstnämnda semigänget, men bra nyheter för de andra lagen, PSG, Atletico, Barcelona och Dortmund, för det är ju otroligt tufft på den ena halvan där vi har, ja, men typ alla favoriter.
Verkligen, det är lite som förra säsongen, nu minns jag inte vilka lag det var exakt, men jag minns att det var liknande, att det var väldigt favorittungt åt ena hållet. Och jag är ju väldigt svårt att se att något utav de här andra lagen som är på andra sidan kommer vinna. Mm. Sen är ju en final bara en match. Exakt. Så där kan ju allt ske. Men nej, det kommer ju bli någon av dem på den andra sidan.
Ja, jag är såklart väldigt nöjd med att City kommer att få möta Real först och sen antingen Bayern München som jag tror är, som jag håller som tredje favorit, eller Arsenal som ju är ett inhemskt lag där det kommer bli riktigt tufft också.
Mm.
Ja, det kommer bli sjukt spännande i alla fall. Och om vi ska avsluta dagens sändning med vinnare och förlorare, som vanligt utan inbördesordning. Min första vinnare är trots allt Jan Sommer, Kevin, som fick högst betyg i Inter i Gazzetta dello Sport efter matchen mot Atletico. 7,5 fick han. Han tangerade även Samir Handanovic och Julio Cesars rekord för antalet hållna nollor i Serie A i helgen. 17 nollor på en säsong. Och då har Sommer ändå 10 matcher på sig att ta över det här rekordet själv. Jag tycker visserligen att det var synd att han inte fick chansen mer i Bayern, även om jag förstår att Neuer har hög status där. Men Sommers flytt till Inter har ändå varit ett ordentligt lyckokast. Det känns redan som att han hör hemma där på något sätt och att han kommer att stanna där typ resten av sin karriär, om han är 33 eller 34 eller vad det nu är. Vad tycker du?
Jag håller med. Alltid en underskattad målvakt. Fick en otroligt taskig övergång till Bayern München med tanke på omständigheterna. Mm. Alltså ingen målvakt hade mått bra av den miljön på det sättet, samtidigt som man har Neuer och Sven Ulreich som är team Neuer och alltihopa. Mm. Så det är glad för honom att han fick en ny chans i en stor klubb.
Verkligen. Min andra vinnare är Roma som slog ut Brighton med 4-1 totalt i Europa League efter att ha vunnit 4-0 i första mötet och hållit igen igår. Man har även mycket bra form i Serie A sen Daniele De Rossi tog över som tränare efter Mourinho. Nu ligger man på 5:e plats, vilket just nu då innebär en Champions League-plats till nästa säsong, även om det hänger på den här rankingen för Serie A och hur den påverkas framöver då, av hur det går för de italienska lagarna i Europacuperna.
Ser inte så lovande ut med tanke på att två italienska lag möter varandra också i Europa League. Milan och Roma, så ett lag kommer slås ut och Liverpool ställs mot Atalanta.
Just det, men de italienska lagen leder ju faktiskt den här rankingen nu då, före Tyskland, och Premier League är liksom hyfsat långt efter ändå. Så det ser ändå ganska bra ut för både Italien och Tyskland där. Men jag har inte riktigt satt mig in i den här rankingen. Men...
Nej, inte heller med poängställningen. Men ja, det, som sagt, med tanke på deras försprång så lär de i alla fall ta första eller andra platsen.
Precis, och det vore jävligt kul att se Roma i Champions League nästa år. Arsenal är min tredje vinnare, som förutom att de avancerade till CL-kvarten tog över ledningen i Premier League när Liverpool och City kryssade. Man har dessutom förlängt Ben Whites kontrakt på 4+1 år. Min fjärde vinnare är ju väldigt, väldigt tråkig, men man kan inte bortse från Harry Kane på den här listan. 5 mål på de senaste 2 matcherna, varav 1 hattrick mot Mainz i helgen. Han ligger nu i fas för att slå Lewandowskis rekord i Bundesliga också, vilket ju är otroligt, även om det kommer bli tufft att hålla formen ända in i mål. Min femte vinnare är också trist och ett stående inslag på den här listan. Det är ju förstås då Bayer Leverkusen, som efter att ha kvitterat sent i Europa League mot Karabach i första mötet och vunnit mot Wolfsburg i helgen, samt vänt och vunnit returen mot Karabach igår med 2 mål på övertid av Patrick Schick, så har man ofattbara 37 raka matcher utan förlust. Det är fan inte klokt.
Nej.
Vilka vinnare har du plockat ut den här veckan, Kevin?
Det är väl bara snabbt damma av Leverkusen också här. De kan inte förlora. Det känns som att det är något programfel där plötsligt. Nej, vänta, det här måste vi ändra direkt. Ja. Och nu ska de till och med få Boniface tillbaka från skadan och så. De springer ju mot en historisk trippel på alla sätt och vis. De möter ju Fortuna Düsseldorf i tyska cupen i semin också, ska jag säga. Och på andra sidan har vi Saarbrücken, dritte ligalaget.
Nej, är de kvar?
De slog ut Gladbach nu. Ja, ja. De har slog ut 3 bundesliga-lag och sedan har de möter i sin tur Kaiserslautern, andra ligalaget. Så,
det låter som att det är upplagt för Leverkusen även där.
Ja. Ja, så jag hoppas väl i Europa League, hoppas jag på Liverpool mot Leverkusen, något som det också kan bli med tanke på dagens lottning, väldigt tacksamt på alla sätt och vis.
Förlåt, jag hängde inte med där i lottningen. Vilka fick Liverpool respektive Leverkusen?
Liverpool fick Atalanta, om jag inte helt misstar mig, och Bayer Leverkusen fick West Ham. Och sen möter Leverkusen vinnaren av Roma Milan, och Liverpool möter vinnaren av Benfica Marseille.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så det finns fortfarande chans för en Kloppo/Alonso-kamp.
Gud vad roligt.
Så det hade varit magiskt. Men mina andra tre vinnare som jag också har är en som förmodligen det svenska folket aldrig har talat om. Jan-Niklas Beste, Heidenheims vänsterspringare. Okay. Om ni googlar upp honom så kommer ni få en chock av hur underbart vikingaktig han ser ut. Okay. Så här, gigantiskt skägg och alltihopa. Han har stått för en succésäsong i nykomlingen Heidenheim. 10 mål och 7 assist eller något sånt i den stilen. Blev nu kallad till det tyska landslaget för första gången också. Så det är en stor vinnare på alla sätt och vis att han får kliva upp på den här scenen. Sedan hade jag också Bayern München i det stora hela som vinnare. Att de nu har kanske fått den här turnarounden som jag varit inne på och kanske då braka loss. Och sist men inte minst, jag nämnde dem precis, Liverpool.
Mm.
Satan, skade hit och skade dit, vinner ändå. Är med i toppen i Premier League, har redan vunnit en titel den här säsongen. Mm. Och Europa League har alla chanser att vinna där och även Premier League. Så jag unnar verkligen Klopp en magisk avslutning i Liverpool.
Verkligen, det tror jag att de flesta gör. Men om vi fortsätter till förlorarlistorna, Kevin, så vill jag till att börja med välja Serie A där ändå då, eftersom samtliga tre italienska lagen åkte ur i åttondelsfinalerna. Man hade tuffa lottningar i och för sig då med Bayern, Atletico och Barcelona, men det är ändå tungt för Italien. Nu gick i och för sig alla fyra italienska lag vidare från Europa League och Conference League igår, men det känns också lite typiskt att det är där de klarar sig och inte i Champions League. Newcastle, min andra förlorare, förlorade med 3-2 mot Chelsea i helgen och deras kräftgång fortsätter. De ligger fortsatt 10 i Premier League och säsongen känns väl kanske inte över, men det blir svårt för dem att nå någon Europaplats alls till nästa säsong, förutom att CL-chansen såklart är borta sedan länge. Lazio har 5 förluster på sina 6 senaste matcher och förutom att Sarri har lämnat ligger man nu hjälplöst 9 i ligan, utöver att man då åkte ur CL nyligen mot Bayern München förstås. Och det är svårt att se något ljus i tunneln där just nu. Real Sociedad, min fjärde och sista förlorare. De vann visserligen i helgen mot nästjumbon Granada, men hade innan dess 4 raka förluster som gjorde att de dels åkte ur Champions League då, som ni alla minns, men nu har man dessutom 12 poäng upp till fjärdeplatsen och CL-drömmen för nästa år har därmed dött. Vilka förlorare har du plockat ut?
Jag har plockat ut följande förlorare. Jag har nämligen plockat ut bland annat Hamburg, HSV, som tog in den välbekanta tränaren Steffen Baumgart för ett par veckor sedan. Man hoppades på en direkt uppsvung med storlaget som har varit på plats 3 i Zweite Bundesliga nu. Men man har missat de senaste veckorna att ta de här viktiga segrarna och är ju fortfarande på plats 3. Men man har ju helt enkelt halkat efter rivalerna, St. Pauli bland annat, upp i toppen. Och ja, mycket pekar på att det kanske blir en kvalfight igen. Och då kanske de ställs mot FC Köln, då Steffen Baumgarts gamla klubb. Så det är mycket, många ingredienser där som blir spännande att följa. Andra förlorarna är Dortmund, och då menar Dortmund-spelarna som skulle kunnat representera tyska landslaget, för att alla blev petade,
alltså,
förutom en, Niklas Füllkrug. Han fick bli uttagen i Nagelsmanns senaste landslagstrupp. Därmed är Mats Hummels, Reus, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Karim Adeyemi, Chris Moukoko, alla petade. Mm. Och jag tycker väl mest synd om Mats Hummels, som verkligen har satsat rejält mycket på att komma tillbaka och spela i EM-mästerskapet på hemmaplan, men har kommit nu i klisch med tränaren Edin Terzic. Så det är en förlorare. Sen skulle jag vilja utbringa en förlorarskål också till Brighton på ett sätt. Alltså jag tycker att med uttåget i Europa, och sen har det kommit lite resultat de senaste tiden som kanske inte har varit de ljusaste, och det har snackats så mycket om De Zerbi. Han kommer ju gå med 99% sannolikhet. Så det är lite synd där för den klubben som på något vis hade ett uppsving den här säsongen på det sättet. Men ja, nu ska vi inte snacka ner för mycket. De är fortfarande plats 8 i Premier League, men ja, man borde kanske nämna Newcastle istället, som verkligen har fallit ihop.
Ja, men underbart. Tack så hemskt mycket för det, och med det sagt är det dags att vika in hovarna för idag. Tusen tack till dig, Kevin, för att du gav mig av din värdefulla tid återigen. Följ Kevin på Twitter för det senaste om tysk fotboll. Lyssna på Stamplats. Nytt avsnitt nu idag, va? Eller var det igår?
Det stämmer bara det idag.
Underbart, jag har inte hunnit lyssna än, men det ska jag såklart göra. Och självklart Headlines och Fotbollskanalen Top 5. Ajöken, ciao.
Auf Wiedersehen.